Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Parkinson-podden. Och idag så är jag på Karolinska sjukhuset, universitetssjukhuset i Huddinge, strax söder om Stockholm. Och här finns Arja Höglund som är Parkinson-sjuksköterska och som 2020 doktorerade på dagsömnighet hos Parkinson-sjuka. Tack så mycket för att jag fick komma hit, Arja.
Tack för inbjudan.
Det var ju inte helt enkelt att hitta hit, måste jag säga. Jag åkte ju runt på Google Maps och försökte hitta gatan, men det var en gata inne i sjukhuset.
Ja, och så är det här på Huddinge, så att det är inte så lätt att hitta till oss, men till slut hittar vi varandra.
Ja, det gjorde vi, och det är stort. Hur många, det är en kilometer nästan, korridorer här, bara där vi sitter nu.
Ja, det är det ju. Det är det ju. Om man liksom går från ena änden till den andra änden av sjukhuset, så är det kanske närmare en kilometer.
Ja, har du stegräknare så du vet hur mycket du går varje dag?
Jo, det har jag, men tyvärr sitter jag alldeles för mycket.
Okej. Ja, utan att du får gå ut och leta efter folk som inte hittar hit.
Ja.
Ja, så är det. Du doktorerade på dagsömnighet för Parkinson-sjuka. Hur kommer man på den idén?
Ja, det är ju så att jag har jobbat som Parkinson-sjuksköterska ett antal år. Jag började här på Huddinge, det var 97. Jag startade den här mottagningen. Och sedan har jag, sedan tidigare var jag väldigt intresserad av sömn. Och vår första tanke är det ju att vi skulle titta på sömn vid Parkinson. Men det är stort ämne, och när man skriver en avhandling så är det att man måste liksom begränsa sig. Mm. Så att då kom vi tänka på att det finns ett fenomen vid Parkinson som en dagsömnighet. Och det är inte så att det är exklusivt eller på något bara för Parkinson, utan det finns normalbefolkningen med. Men det är mer vanligt hos Parkinson-sjuka än hos normalbefolkningen.
Hur skulle du definiera dagsömnighet? Vad är det för någonting?
Ja, dagsömnighet, det är ju så att man har svårigheter att hålla sig vaken, och det är ju också att den svåraste formen av dagsömnighet vid Parkinson är så kallade sömnattacker. Att man känner sig pigg, vaken, och man bara somnar.
Utan att kunna kontrollera det alltså?
Ja, det är inte som narkolepsi, inte det. Nej. Här, men att det är just det här att du känner dig pigg, vaken. Det kanske bara sätter dig ner och helt plötsligt har du somnat. Och du märker det när du vaknar. För att i normalfallet när vi börjar känna oss sömniga, så är det så att vi gäspar. Mm. Det blir liksom kryss i ögonen. Vi känner att ja, men jag är så sömnig nu håller jag på att somna.
Det är en process som går en stund då.
Ja. Mm. Och när man har sömnattacker så har man inte det, utan man bara somnar.
Du går från aktivitet till sömn på... Ja. Några sekunder i princip.
Ja, det kan vara att, och det kan vara att under pågående aktivitet, som det inte normalfallet är, men det är personer som har, med Parkinson, som har beskrivit det här. Ja, men jag kan ha somnat med kaffekoppen i handen. Mm. Jag kan somna mitt i en diskussion. Jag kanske är på ett möte. Eller just det här under pågående aktivitet, inte när jag går, men just det här, jag sitter framför datorn, skriver, och jag bara har somnat.
Tappar boken i ansiktet eller telefonen om du ligger i sängen och läser eller på soffan.
Ja, just det här, men just det här att man har inte några sömnighetstecken, utan man bara somnar. Men det är den svåraste formen. Men sedan är det ju grader av att det är just det här. Jag kan inte hålla mig vaken, utan jag bara somnar. Mm.
Jag känner ju igen det du berättar. Ja. Periodvis under min tid har jag haft de här, man känner det här. Och speciellt när man, precis som du säger, läser eller tittar på tv eller någonting sånt och inte är aktiv, då försvinner det. Pang, säger det. Mm. Alltså, vad beror det på? Är det sjukdomen eller är det medicinen?
man har studerat det väldigt mycket.
Mm.
Och det sprätar fortfarande.
Mm.
Det är en studie som säger att det är sjukdomen i sig. Men att också mediciner och framförallt de här dopaminhärmarna, dopaminagonisterna skulle ha mer av den här typen av biverkningar. Och sedan finns det studier där att det inte är någon koppling.
Okay.
Och i de studier som jag gjorde så såg vi inte koppling till medicinering. Men när jag intervjuade personer med Parkinson med dagsömnighet så var det flera där som sa att jo, men när jag tog den här dopaminhärmaren, då kunde jag bara somna.
Mm.
Så att det finns säkert den här kopplingen, men vi kanske tittade på fel eller hade för litet.
Det är skillnad på den teoretiska modellen och den kliniska modellen. Där.
Ja.
Ja. Det kan ju vara farligt.
Ja,
om du sitter och kör bil till exempel. Ja. Och det här bara attackerar dig och du bara försvinner.
Mm.
Inga förvarningar överhuvudtaget.
Nej, och det är ju därför ska man ju också... Och det här uppmärksammar man med när de här nyare agonisterna kom i slutet av 90-talet. För man började se det här mer.
Mm.
Och det kanske är att de är mer potenta, de är liksom effektivare läkemedel. Och då har det kommit mycket av den här att... När man sätter in ett nytt läkemedel så man avråder ju för bilkörning. Eller om man kanske ökar upp dosen.
Ja.
Det kan komma då också. Så att man i alla fall när jag pratar med patienterna så brukar jag säga det. Att ja, men nu har man gjort den här medicinändringen. Din läkare har gjort en medicinändring. Du ska tänka på det här. Och det är också viktigt att vi som vårdpersonal att vi följer upp. Att vi har en uppföljande samtal, just det här, att är det någonting? Har det blivit mer sömning? Och det som man kan göra i de fallen oftast är det ju att man kanske tar den här upptrappningen långsammare eller att man ska prata med sin läkare om det här.
Och känner man sådana här saker, att man blir trött och tuppar av lite hur som helst, då ska man säga till sin läkare det naturligtvis.
Ja, och men där finns det ju det här att ofta i de här intervjuerna som jag gjorde så ställde jag faktiskt en fråga. Hur beskriver du det här för din läkare eller till din sjuksköterska? Vad är det för typ av ord du använder? För att jag hade en uppfattning att vi förstår inte varandra i det här.
Nej.
Och av de 12 personer som jag intervjuade, ingen av dem sa att jag kände mig sömnig.
Va?
Va?
Vad sa de då?
Ja, de sa att jag kände mig trött, jag är utmattad, jag är liksom hjärntrött. Eller det var en mix av allt det här. Och det här kan ju leda till missuppfattning. Om du säger, ja men jag är trött. Ja, men hur är man, tänker man... Ja, vem är inte trött eller någonting?
Det vill jag också säga, neurologen ibland ja. På fredag eftermiddagen.
Ja, och det också gör att man kanske förminskar det här.
Mm.
Så att det som är att också kunna beskriva. Vi som vårdpersonal, att vi ska vara lite mer nyfikna och ställa frågan. Ja, men hur känns det? Hur känns det för dig att ha det här? Kan du beskriva? Och det här är inte enkelt. Absolut inte. Det är jättesvårt att beskriva ofta hur man mår, hur man känner. Så att inför ett besök till exempel, skriv ner hur man ska kunna beskriva det här.
Mm.
Och tänk också efter, vad gör det för konsekvenser, den här sömnigheten? För jag tror att då kan det bli enklare för oss som jobbar med det här att förstå att det här är ett problem.
Just det där med att försöka förstå att det är ett problem, det här med att det såklart är ett problem, det påverkar förmodligen det dagliga livet för väldigt många. Av de du intervjuade, hur skulle du säga att de påverkades generellt utav den här dagsömnigheten?
Ja, men det var ju till exempel att, som flera sa, att man tappade kontrollen. Och det var ju... Det är ju läskigt.
På sig själv, över sig själv?
Ja, liksom. Man tycker att ja, men jag vet inte vad som händer när jag somnade. Det kan också vara den här lite mer skamkänslan av att om det var mitt i ett samtal, ett möte Och då försöker man dölja det här, för att då tänkte man att jag är ointresserad av det här. Det är därför jag somnar.
Det är lite oartigt att somna inför under ett möte med en människa.
Ja, det är klart att det är det. Ja. Och just det här, det var de delarna. Men det som var väldigt intressant, som jag inte ens hade tänkt på, att det var några som sa också att ja, men jag kan ta nytta av det.
Okej.
Okay. Och det var mestadels av det här att ja, men då prioriterar jag att jag tar en liten powernap eller jag sover en liten stund. För då är det ungefär som omstarta både kroppen och hjärnan.
Och det är 10-20 minuter, någonting sånt, eller?
Ja, någonstans, man ska ju, det är någonstans max kanske 30 minuter så att man inte hamnar i den här djupsömnen.
Mm.
Som är väldigt viktig annars. Mm. Om du hamnar i djupsömnen på dagen, så har du väldigt svårt att vakna. Du hamnar i något jag kallar för töcken. Man bara tycker att jag är inte med, jag vaknar inte. Får jag inte bara sova.
Då är den dagen körd på något sätt.
Ja,
efter
det är det.
Ja, ja, okay. Men den där powernappen som du säger, den gör nytta.
Ja, men samtidigt är det så här att det kanske är viktigt att ha den tillräckligt tidigt på dagen, till exempel efter lunch, skulle man kunna vara, för att om man somnar framför tvn, då är det ju, man kan sova väldigt gott. Men
det har du gjort många gånger, så jag, du ler nu.
Ja, det har jag.
Ja.
Men den tar ju udden av sömnigheten.
Mm.
Så att då är det, när det är dags för att man ska gå och lägga sig, så kanske man har svårighet att somna.
Då har sömntåget gått, så att säga.
Ja, sömntåget har gått, och man måste ju, det är vakenheten som bygger på sömnigheten.
För det är ju det här man diskuterar när det skrivs på olika forum, som säger strunta i att lägga dig på dagen, då sover du bättre på natten. Men det du säger egentligen, om jag förstår det rätt, är att du kan sova 10 minuter eller 20 eller upp till 30 till och med, bara du inte går ner i djupsömnen, så får du mer utbyte av dagen och du kan sova på natten dessutom.
I och med att när man har kroniska sjukdomar som Parkinson är, så den tär ju.
Mm.
Och det tar ju mycket ork och kraft. Så att många av, framförallt de som har haft sjukdomen lite längre, har nog nytta av den här korta tuppluren på dagen.
Mm.
För då är man mer aktiv under senare delen av dagen, istället för att man ska kämpa och hålla sig vaken.
Mm.
Och sen somnar man där framför tvn. Mm. Och sen blir det dålig nattsömn.
Mm.
Och sedan är man i onda cirklar.
Så enkelt var det.
Ja, det, så enkelt är det inte. Men
nej, men det är ju, alltså det här med att somna framför tvn, som säger, och somna från 7:30 och vakna klockan 10 för att gå och lägga sig, då är du klarvaken.
Ja, 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 man sover jättegott när man sitter framför tvn, men sedan är det, man ska upp och borsta tänderna och göra sig i nattordning, så att det,
det tar, och då vaknar man till.
Ja, och då är det lönt att somna om.
Ja. Du, om man tittar på, alltså sömncentra i hjärnan, vi pratar om de här dopaminagonisterna nu då, som kan vara en del i det här.
Mm.
Om man tittar på sömncentra i hjärnan, påverkas det utav Parkinsons sjukdom?
Ja, det sägs ju att Parkinson påverkar de områden i hjärnan som styr våran sömn och vakenhet. Vi har egentligen inte något enskilt sömncentra i hjärnan, utan det är olika delar av hjärnan som liksom är involverat i sömn och vakenhet.
Mm. Och det påverkas av Parkinson, det vet man inte riktigt, eller?
Ja, det är ju den som rådande uppfattningen i dagsläget, att Parkinson påverkar de här områdena, men jag kan inte säga närmare hur det påverkar.
Nej, men det kan vara sjukdomen också i sig, det behöver inte bara vara medicinerna som är anledningen till att det är så här.
Nej, utan det är, som man tror, det är även sjukdomen i sig gör, i och med att det är väldigt mycket sömnvakenhetsstörningar vid Parkinsons sjukdom.
Mm. Om man tittar på män och kvinnor som drabbas av sömnproblematik, finns det någon könsskillnad där, eller?
Jag för mig att det är lite fler män än kvinnor, men sen är det ju också det här att kvinnorna lever längre. Så att sedan, jag tror att den här skillnaden jämnas ut med åren också. Mm. Men även normalfallet är det också här att sömnen förändras över åren. När man är äldre så, många kanske uppfattar att man sover sämre, men man behöver kanske inte lika mycket djupsömn. Man är lite utligare i sömnen.
Mm.
Men att det är helt normalt.
Det där är ju en diskussion som pågår alltid. Man sa alltid förut att man har 8 timmar. Du måste ha dina 8-9 timmar för att vara människa. Stämmer det till 100% egentligen? Gäller det alla? Eller är vi så lika formade allihopa, så det är just de 8-9 timmarna som behövs.
Nej, så är det ju inte, utan det är väldigt individuellt. Det är det ju, och stora globala studier har man någonstans 8, någonting pratar man om, och att man också säger att de som sover väldigt lite eller väldigt länge, kanske 10 timmar eller mer, att det skulle vara en ökad dödlighet på de här. Och många har ju tagit fasta på det här 8 timmar, och det kan ju skapa stress. Mm. Och om man är stressad så sover man inte, utan man sover ytligare. Mm. Utan när jag pratar om sömn med mina patienter och med andra personer också lika, så det är viktigare att titta hur fungerar som vaken. Är jag utvilad efter nattsömn?
Mm.
Och hur fungerar jag på vaken? Är jag sömnig? Har jag svårigheter att hålla mig vaken eller någonting så? Och om det är så att nej, men jag känner mig utvilad, pigg, jag fungerar, då har jag fått tillräckligt med sömn.
Ja, man ska inte stirra sig blind på timmarna eller minuterna.
Nej, jag tycker inte det, för att det skapar stress, och då är det ju också, då är man också i onda cirklar igen. Mm. Att ja, men nu har jag inte sovit så pass länge, och man har olika mätinstrument numera man kan se i sin... olika klockor, ja, men jag har sovit si och så många timmar, så många timmar djupt sömn. Och det kan ju vara av intresse, man kan titta på det, men man ska inte följa det slaviskt.
Nej, man hör ju många äldre ibland säga, jag sover mycket mindre eller sämre nu än när jag var yngre. Du var inne på det, att man behöver inte lika mycket djupsömn kanske som äldre. Och sen har det väl med aktiviteter att göra också.
Det viktiga är också att man får dagsljus. Och den ska man få på morgonen och på förmiddagen. För det är dagsljuset som bryter melatoninet, sömnhormonet. Och sedan att man också har en aktivitet, att man blir en naturligt trött. Man kan bli trött och sås i huvudet om man sitter hela dagarna. Men man inte blir tillräckligt trött för att kunna sova.
Gå ut och gå en promenad om det funkar.
Ja, för att det är både, du får dagsljuset även i såna här dagar när det är mulet, så är det bättre än det här artificiella ljuset vi har inomhus.
Så är det. Sitter man inne hela dagarna så blir man degig i huvudet, och det gör man ju faktiskt också. Vi pratar om det här med den här dagsömnigheten, att man... Du kan ju sitta inne då, som sagt, och vara jättetrött, men så går du ut eller aktiverar dig intellektuellt, lyssna på någonting eller titta på någonting eller rör på dig fysiskt. Det påverkar naturligtvis även i det här läget, är det inte så?
Ja, men det gör det, ja. För att som sagt, det är lite av det här att när man bara sitter så är det väl att hjärnan kanske bara... Det är monotont.
Mm.
Och hjärnan behöver också ha en aktivitet.
Det gör det även om man inte har Parkinson.
Ja, ja, hos alla.
Ja.
Absolut. Och just det här, och då är det ju precis som du säger, att när man tar sig i kragen och går ut, och då, man tar den här promenaden eller vad man än gör, så är det oftast att man känner sig piggare efteråt.
Vad finns det man kan göra? Har du några undertips där? Vad man kan göra för någonting för att hålla sig igång liksom, så inte sega till?
Ja, men det är den här som man pratar väldigt mycket om, den här dagliga aktiviteten.
Mm.
Och det är ju också att jag kan förstå, nu är det mörkt, vi går mot vinter, det börjar bli halt och så. Men i den mån att kunna få dagsljus och någon typ av aktivitet.
Mm.
Men sedan är med aktivitet är det att man måste ju hitta balansen. Att man inte tröttar ut sig allt för mycket. Och ibland är det så att man kanske behöver hjälp av en fysioterapeut eller någon som att hitta den här balansen. Framförallt om man har till exempel fatig, som man är mer uttröttbarhet och så. Så att det som vi också såg i de här intervjuerna är det ju att många personerna sa att när jag var aktiv, jag var igång hela dagen, då var jag inte sömnig. Men så fort de satte sig så somnade de.
Mm.
Så att där är det kanske att man inte hade aktiviteten i balans.
Mm. Kan ha energin att göra också, för många känner sig dränerade på energi som har Parkinson.
Där,
motorn stannar så att säga.
Ja, och där är det också väldigt viktigt att man kanske måste titta på hela dygnet och hela dagen. Vad gör jag på dagarna?
Mm.
Är det så här att jag har tillräckligt med energi?
Mm.
Att det räcker? Och det är ju en livsstilsförändring som behövs säkert. Det
blir en ny identitet nästan för många.
Ja. Mm. Och vi alla vet att det är ju svårt med livsstilsförändringar.
Mm.
Men att just det här att man kanske ska ha en dagbok eller någonting. Ja, men nu när jag gjorde det här, jag var ute, hur kände jag sedan? Kanske är det, vi har väldigt mycket måste som vi själva har skapat också.
Ja.
Ja, men det, man kanske ska också fundera på det.
Är de nödvändiga alla måsten?
Ja, mm. Och här är det samma med, om jag inte har Parkinson, utan det är just det här att ja, men behöver jag verkligen göra allt det här? Ska jag trötta ut mig på grund av det här? Är det någonting annat? Vad är livsglädjen i livet?
Mm. Då kommer du in på det här med inställning lite grann också.
Ja.
Jag brukar tjata om det, att inställning betyder rätt mycket för hur man tar saker och ting. Vi pratar om det, att man tar på sig offerrollen eller inte. Och jag vet att jag sticker ut näsan när jag säger de här sakerna. Det är en del som tycker att jag gör det i alla fall. Men jag gör det, för att jag hävdar med en dåres envishet att man har ett ansvar för sitt eget liv så länge man funkar hyfsat.
Mm.
Och då kan man, alla kan alltid göra något. Man behöver bara den där kicken, i sparken i rumpan så man kommer ut. Är jag elak eller vad säger du när man säger sådana saker?
Nej, men jag tycker du har helt rätt. För att det är ju, egenvården är ju så pass viktig i det här. Och just det här, hur man tar saker och ting. Och det här är det ju, vilken personlighet man är.
Mm. Mm.
Den är det ju också. Men jag tror att att man måste ha en egenvårdaktivitet. Och just det här, men vad kan jag själv göra för att den här situationen blir bättre? Och lära sig hantera. Och acceptans.
Och göra något som man tycker är kul och lite lustfyllt.
Ja, just det här. Och det, då är vi inne på måsten också. Att, vad är klädjeämnen i livet?
Mm.
Nu har jag den här sjukdomen. Och som det ser ut just nu, den kommer jag ha resten av livet.
Mm.
Men vad kan jag göra för att jag ändå ska ha en god livskvalitet?
Jag gillar att du säger som det ser ut just nu.
Mm.
Det tycker jag är jättebra. Det finns ett ljus vid horisonten. Det händer mycket saker för tillfället.
Ja.
Den här tröttheten, dagsömnigheten som man har, den är ju svårt att sova bort. Liksom. Den, den dyker upp. Är det farligt att inte sova? Vad händer med kroppen?
Ja, vi vet alla om vi har sovit dåligt, hur vi mår. Det blir, man har inte samma tolerans, man får sämre minne och det kan påverka olika fysiologiska processer i kroppen, påverka blodtrycket, blodsockret bland annat. Och farligt, det är klart att det är en ökad risk, men samtidigt är det farligt att inte sova under natt. Nej, det är inte farligt. Och för där är det också så att vi bygger på den här sömnigheten.
Mm.
Och för många gånger kanske vi sover mer än vad vi tror. För att när man har gjort studier och när man frågar folk så är det att vi rapporterar mer att jag sover så dåligt.
Mm.
Men man kanske har sovit väldigt ytligt och då kan det vara så att vi egentligen inte har en uppfattning av att vi har sovit.
Just det.
Eller vi vaknar ofta. Och där är det också det här dagdysfunktionen, att man måste titta på hur fungerar på dagen.
Mm.
Och vi vet ju alla om vi vaknar klockan 3 på morgonen. Man kan ta det två olika sätt. Jaha, jag har fortfarande så många timmar kvar. Vad skönt. Eller, nej, nu är jag vaken, nu kan jag inte somna om. Och då blir man irriterad och då blir man mer och mer vaken.
Då blir det ju inte alls rätt att somna.
Nej. Och sedan är det just det här att många berättar om det här. Att, ja, men jag har klarvaken klockan 3 på morgonen. Då brukar jag fråga, men vad vaknar du av? Det kan vara jättesvårt att veta. Mm. Är det att jag är stel om man har Parkinson? Är jag orolig? Eller är det en vana?
Mm.
Kan vara också en vana. Och många säger, ja men jag gör någonting. Man kanske påbörjar en aktivitet.
Eller behöver gå på toa.
Ja, behöver gå på toa. Det är ju väldigt vanligt. Men många kan ju somna om. Men om man påbörjar olika aktiviteter, då uppfattar hjärnan, ja men nu är jag vaken.
Ja, många säger ju att hjärnan går igång.
Ja.
När man vaknar till.
Ja, men det gör det också.
Ja. Och du funderar och hjälper mig 4 timmar kvar. Sen ska jag ska göra det och det och det och det och det på dagen. Hur ska jag orka det?
Ja, och det, där är det ju egentligen är det ju svårt. För att då är man ju igång.
Mm.
Och för att komma ner i varva ner och kunna somna igen, det kan vara svårt.
Mm.
Men det är inte farligt. Men om man har långvariga sömnproblem så ska man ju ta det med sin läkare.
Mm. Mm.
Och kanske hitta en. Men den kanske personen behöver en lur på dagen. För att kompensera lite.
Definitivt. Var det någonting som överraskade dig när du gjorde din forskning här, din studie, doktorsavhandling?
Jag följde 30 stycken personer som var i arbetsför ålder när jag började.
Mm.
Varje år och tittade på olika typer av sömnstörningar, symptomutveckling, både motoriska och icke-motoriska symptom och behandlingen. För att vi sa, ja men vad händer med dagsomnigheten? För att det står ju beskrivet att den förvärras över tid.
Mm.
Vi kunde inte se det.
Nej.
Nej, utan det
var konstant.
Nej, det var inte konstant. Det var väldigt få av de här. Visserligen tappade jag bort en del personer på vägen, så jag hade 17 stycken efter 10 år. Men det var väldigt få som skattade för dagsomnighet för varje år. Utan det kunde vara att personen som hade det i början så försvann den. Eller några andra fick det under studiens gång.
Okej. Okay. Ändrade de medicineringen eller något sånt då?
Nej, ja det är klart att man ökade medicineringen. Men vi såg inte samband med medicineringen.
Det.
Utan det är nog att den kan ju också komma och gå.
Mm. Vet man konstant. Vad det är för mekanismer som styr det? Att den kommer och går?
Nej, och vi tittade på just det här att väldigt många personer, de var ju ungefär 63-64 års ålder, när över 60, när jag startade.
Mm.
Sen gick de i pension, så att det skulle det kunna vara någonting där. Man var inte tvungen att gå upp på morgonen för att jobba. Men det var ingen förklaring det heller, utan jag tror mer att man kanske fick en annan acceptans till det här. Man var inte så beroende på att måste gå upp på månaderna. Men vi har använt en skala där som mätte förekomsten av dagsömnighet. Och man skårade kanske lika mycket på den.
Okay.
Men det kanske var just hur man tar det.
Just det. Hur man upplever det.
Ja, att det kanske inte var lika störande. Jag tror att det är det vi måste titta på mycket, mycket mer om det här. Vad är bördan av dagsömnigheten och vilka konsekvenser det ger?
Ställer in aktiviteter och såna här grejer?
Ja, det kan vara någonting sånt. Eller vad är den liksom leder till? För de studier som är gjorda tittar på mer förekomst. Men inte vad det leder till.
Just det. En hypotetisk tanke då, om du har 2 stycken som är exakt lika trötta. Dagsömnighet och den ena, och så har de samma, har en aktivitet, ja. De ska iväg och träffa folk och spela tennis eller vad de nu ska göra för någonting. Den ena sticker och den andra sticker inte. Den ena tycker, jag pignar till och med åker dit, och den andra vill inte åka dit för att nej, jag går och lägger mig istället, jag struntar i det här, det funkar ändå inte.
Nej.
Hur hjälper man den som inte åker?
Ja, det är ju frågan om motivation, men också är det ju som kanske en personlighet. Det kan ju också vara den här att man kanske är rädd, att man kanske tappar kontrollen. Det kan också vara så här, ja men tänk om man blir ännu tröttare. Om man begränsar sig.
Mm.
Man vågar inte ta det här steget.
Mm.
Och på något vis skulle man kunna tänka, ja men kom du bara följa med och titta eller gör någonting. Och det skulle ju kunna leda till att man kommer över den här rädslan. Att ja, men det funkar ju.
Ja.
Men vi har nog väldigt mycket föreställningar om vad vi tror att kommer att hända.
Det var någon som sa det, mitt liv har varit fullt av katastrofer, varav några stycken har hänt.
Ja.
Eller hur?
Ja, men jag tror också att vi är mer fortfarande den här grottmänniskan där man var tvungen att tänka på.
Sabeltandade tigen.
Ja,
mm.
Och just det här att, och hjärnan är säkert väldigt mycket fortfarande där. Så att vi har ju den här liksom i oss att att katastroferna.
Hänger ångest och depression ihop med dagsömnighet på något sätt?
Där såg vi en viss svag koppling att det skulle kunna vara det.
Mm.
Men vilket är det ena som ger det andra och hur de samverkar, det vet vi däremot inte.
Hur reagerar dagsomningar på ett, vad heter det, SSRI-preparat, ett antidepressivt preparat till exempel?
Vi kunde inte se något samband där, så att...
Man blev inte piggare?
Ja, inte i alla fall, för att det är ju många som har det som har Parkinson. Och det är ju oftast också för att få en bättre sömn, för man blir ju lite tröttare.
Mm.
Så att, men man kunde inte se att det som egentligen skulle kunna förklara att man blir dagsömnig också.
Nej. Dyker det upp vid samma tid? Eller var du sjuk lika länge? Eller dyker det upp efter 3 år, 4 år eller efter 1 år?
Nej, det är väldigt individuellt. Det är ju från de som också beskrev det. Att, ja men ni kom i samband med när jag fick Parkinsons sjukdom.
Mm.
Några andra säger, nej då var det inte det. Men ni kom senare, så att det finns ingenting att... Den ska vara kopplad till vissa symptom, eventuellt kopplad med de här stelheten, symptomen som är mer upp till och balans kunde vi se. Men nej, det kan man inte säga att bara för att du får Parkinson så leder det till det här.
Nej. Och sammanfattningsvis då, sen när man ska gå till sin läkare, och det är ju där det är så, nu har vi pratat en halvtimme drygt du och jag här. Och försöker förstå vad det handlar om. Och då kan man ju föreställa sig, eller inte alls kanske, hur det är för en patient att förklara det här för sin läkare.
Ja, men det är svårt.
Nu slutar vi där vi började ungefär.
Ja, och jag förstår att det är. Och någonstans måste vi också, vi som vårdpersonal, kanske kunna ge lite mer. Men skulle du kunna beskriva det, känns det som att du är utmattad? Ja, men hur är det? Kan du tänka klart eller påverkar det? Och lite...
Vilka konsekvenser det får för dagen?
Ja, konsekvenser, men just det här också, ställa följdfrågor och inte bara nöja oss och säga jag är trött. Ja.
Du är lat.
Ja. Ja, i värsta fall kan man ju... I alla fall, jag kan ju tänka mig att också att den personen som säger att det är, jag är trött och inte blir trött på det här, att det är så.
Skambelagt och så.
Ja, men skamligt, eller som jag också tänkte på senare, att vi frågade efter en besvärlig dagsömnighet. Eller jag gjorde det. Och där är det, vad är besvärlig? Jag tror många kanske också tänkte så, det som, för den medicinska definitionen är en besvärlig excessive daytime sleepiness. Så är det ju. Att kanske många också tänker, ja men det här är inte tillräckligt besvärligt. Och då säger jag, nej det har jag inte.
Nej. Det är svårt med de här definitionerna alltså.
Ja, det är svårt med definitioner.
Har jag vanlig dagsömnighet eller är den besvärlig?
Ja, och det, där är det ju också väldigt mycket att vissa dagar är det ju kanske.
Mm.
Kanske att jag är lika sömnig, men just den här dagen kan jag inte ta det.
Aktiviteter sammanfattningsvis är väl bra i alla fall?
Det är, ja, men i en balans.
En balans, ja. Och katastrofen inträffar inte?
Nej, för det mesta inte.
Nej. Tack så jättemycket, Arja Höglund, Parkinson-sköterska som alltså doktorerar på dagsömnighet hos Parkinson-sjuka. En sak till. Jag är alldeles säker på att det finns någon som funderar på varför heter det inte dagtrötthet? Varför kallas det dagsömnighet?
Ja... När man är som jag håller på med forskning så skiljer jag mellan trötthet och sömnighet.
Mm.
Och där är det ju att trötthet kan man säga att det är mer tecken på bristande återhämtning. Det kan vara att om jag skulle springa i det stora sjukhuset fram och tillbaks, då skulle jag bli trött. Men jag behöver inte bli sömnig av det. Och då kanske jag tar bara och sätter mig en stund och kan återhämta mig. Medan sömnighet är nedsättandet av normala väckningsmekanismer. Så att, och det är ju så stark impuls att det kan vi inte stå emot. Utan det kan också vara det här man bara nickar till några sekunder. Och det kan räcka att jag kan känna mig piggare.
Än en gång, tack så jättemycket, Arja Höglund. Tack. Och detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Transcutan AB och Sensidose. AbbVie, Transcutan AB och Sensidose har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsen är det som är tekniker och jag heter Anders Stålhammar. Ni kan gå in på alltomparkinson.se om ni känner för det. Där finns det massor med frågor som är besvarade av våra neurologer Håkan Widner och Dag Nyholm. Där har du också möjlighet att ställa dina egna frågor om det är någonting du funderar på. alltomparkinson.se, där finns det bloggar också och sen så har du alla avsnitt av Parkinson-podden och mycket annat. alltomparkinson.se, ha det bra, vi hörs. Tack för idag, hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.